aber im Kopf. So starre ich ihn.
Ja.
När du hörde till tingsrätten så fick du först avlägga vittnesed.
Ja.
Kommer du ihåg? Den innebär som du känner till skyldighet att lämna fullt sanningsenliga och uttömmande uppgifter i alla relevanta hänseenden. Den eden gäller också här i hovrätten och du behöver alltså inte avlägga någon ny ed. Vittnesförhör med Jan-Åke Svensson. Det är åklagaren som ställer frågor till den början.
Ja, du vet ju vad det här förhöret gäller. Du var tydligen på Sveavägen här den 28 februari 86.
Ja.
Och såg någonting dramatiskt. Vill du berätta själv till att börja med?
Jag satt i min bil på Sveavägen på väg norrut. Så stillade vi rött ljus för att svänga ner i Tunnelgatan mot Brantorget. Och ser det är ganska lite folk och bilar i rörelse på gatan. Jag ser en grupp eller har en bild av vilka personer som finns. Jag hör en knall och uppfattar en grupp på tre personer. Hör en ganska kort därefter en knall till. Och ser en av de här tre personerna sjunka ihop och en av dem försvinna in i Tunnelgatan. Jag ser också vid den andra knallen hur någonting skvätter i trottoarkanten.
Kan vi till och börja med att slå vad det var du stod. Du stod och kör Sveavägen norrut, sa du.
Ja.
Från Kungsgatan och stannar för ett ljus vid korsningen.
I vänstersvängande fil där, ja.
Betyder det att du är i vänsterfilen också då?
Att jag är i vänsterfilen, ja.
Och det är på den plats du står och sitter i bilen som du gör de här iakttagelserna då?
Ja.
Och det börjar med att du hör ett skott. En kraftig knall, eller?
Det är en förhållandevis kraftig knall, ja.
Och den kommer från vilket håll?
Ja, den kommer från ur min synvinkel snett framifrån höger.
Höger, ja. Och är det där du ser de här tre personerna som du uppfattar som tre personer? Och kan du beskriva exakt, mer eller mer exakt, var de befinner sig, de här tre?
Ja, de befinner sig på hörnet Tunnelgatans Sveavägen.
Ja, det där vi pekar.
Där, ja.
Är de tätt ihop eller hur står de? Har du någon uppfattning om hur de står till förhållande till varandra? Så
jag uppfattar dem som en grupp. Så de står tätt ihop, relativt tätt ihop. Ja.
Ser du några andra personer?
Jag ser en, det finns en person 20 meter bakom ungefär.
Bakom?
Ja, de här tre personerna är på väg mot mig söderut. Alltså, bakom dem finns en ytterligare
person. Bakom. Det betyder det bakom på Sveavägen?
20-25 meter bakom, längre norrut, ja.
Och sen kommer ett skott till, tycker jag.
Ja, med kort intervall.
Med kort intervall, ja. Och är det i det skedet som du ser en av dem sjunka ihop på datorn?
Ja, det här är en väldigt kort händelseförlopp. Så att det där sker, han sjunker ihop i samma ögonblick där.
Mm. Och det där andra skottet, där tyckte jag du sa att det skvätte till någonstans i trottoaren, eller?
Det slår i trottoarkanten i stort sett mellan mig och de här personerna.
Ja, och vad gör du sen? Jo, sen såg du någon som sprang in i Tunnelgatan tydligen.
En av personerna springer i Tunnelgatan in mot trapporna där borta, ja.
Mm, mm. Vilket skede är det? Har Olof Palme, vi vet ju att det är Olof Palme, har han sjunkit ihop då på gatan?
Ja, han sjunker ihop i stort sett direkt, så att det har han gjort.
Ja. Ser du när den här personen börjar att springa, eller?
Ja, det gör jag. Jag ser ju alla tre personerna hela tiden, så att det gör jag.
Mm. Kan du, har du någon uppfattning om vad det är för en, hur han ser ut, klädd och sådär så?
Rätt vag uppfattning. Han är klädd i mörka kläder, har en trekvarts lång jacka.
Någonting sånt, ja.
Som är mörk och, eller mörkblå. Mm.
Vet om han har någonting på huvudet?
Nej, jag tror jag sagt innan, antingen har han en mössa eller är han mörkhårig. Ja. Men det kan jag inte med bestämdhet.
Jag kan inte säga det säkert nu. Du har inte sett någonting i händerna på honom, inte?
Nej.
Hur lång sträcka kan du följa honom med blicken, tror du?
Ja, vad kan det handla om därifrån? 20-tal meter kanske.
20-tal meter, ja. Rör han sig snabbt?
Det är så också att i den situationen så är man ju kanske mer intresserad av vad som hände och av offret.
Mm,
det är möjligt att gå och se den här personen längre, men jag ser att han försvinner in i Tunnelgatan.
Mm, mm. Och du tror att det kan ha rört sig om 20-tal meter?
Ja.
Rör han sig mycket snabbt, eller kan du beskriva det?
Han rör sig raskt.
Han rör sig raskt. Mm. Och det är inget speciellt med hans sätt att röra sig som några fäster i?
Inte som jag noterat.
Mm, mm. Jaha, vad gör du själv sen efter det här då? Du står för ljusen.
Jag avvaktar de bilar som var på väg söderut och som svänger runt och parkerar vid kanten. Och sen kör jag fram och ställer mig framför de här två bilarna, en taxibil och en kombibil.
Ja, och sen då?
Jag finns kvar där en god stund. Se till så att en av den här personen som befann sig 20-25 meter bakom, att han stannar kvar och uppger namn och adress. Och talar med dem i en amerikansk bil som står bakom mig. Så att de försöker larma 90 000. Och sen också tar emot den första polisbilen.
Har du någon kontakt med Lisbeth Palme?
Inte direkt.
Nej. Har du någon uppfattning om vad hon gör eller sysslar med här?
Ja, hon finns ju på platsen och rör sig runt och är fullt förståeligt rätt chockad och förvirrad.
Mm.
Uppträder chockat.
Mm. Men du har inte pratat med henne?
Jag har inte pratat med henne.
Jo, varför kontaktade du den här mannen som befann sig bakom?
Jag såg att han hade telefonantenn på taket.
Jaha, jag tänkte på den där.
Alltså den här mannen som, han verkade vilja avvika ifrån. Och jag förstår att han måste ju ha sett vad som hände.
Mm, mm. Du menar att det var ett kanske ett viktigt vittne som...
Det borde vara det.
Polisen borde få kännedom om det, så det var. Mm. Har du någon minnesbild av hur han var klädd?
Nej, det har jag inte heller, för att jag vet vem det var, så att jag har liksom inte brytt mig om att lägga några detaljer. Jag har träffat honom senare här i polishuset.
Vad heter han?
Det vet jag inte heller, men han har ju i tidningarna gått under benämningen Riksfyllot. Vilket är en orättvis bedömning. Jag uppfattar honom inte som särskilt berusad.
Förlåt, det sista.
Ja, det, jag uppfattar inte honom som särskilt berusad.
Det gjorde du inte,
nej.
Ja. Men sammanfattningsvis, det första du ser det är den här gruppen av tre personer som står tätt intill varandra i samband med att du hör skotten. Och den som är närmast är den här personen vi talar om nu, som var en 20-tal meter längre upp på Sveavägen.
Ja, det är väl ungefär samma avstånd som jag befann mig på.
Några andra har inte funnits i närheten.
Kan åklagaren tala lite högre?
Och några andra personer har inte funnits i närheten.
Nej, jag har inte sett några andra personer.
Den här mannen som springer in Tunnelgatan, har du sett om han för ett ögonblick har tittat mot makarna Palme innan han börjar springa?
Nej, det, som jag sa, det var ett så kort händelseförlopp så att det kan jag inte svara på.
Nej. Ja, det.
Advokaten Viljus.
Tack. Jag har ju varit med folk i övrigt här på platsen. Det här var en fredag kväll efter klockan 23.
Ja.
Hur var det på höger sida? Såg du andra människor? Såg du folk röra sig?
Om jag såg någon röra sig?
Ja.
Det var inte mycket folk på gatan.
Mm. Såg du något sällskap passera norrut över Tunnelgatans mynning? Innan du ser de här tre personerna i hörnan?
Nej.
Det gjorde inte.
I direkt anslutning till händelsen?
Ja.
Nej.
Eller strax före händelsen?
Nej, inte så kort så att de skulle ha befunnit sig inom 25-30 meter i alla fall från händelsen när den utspelades. Eller från platsen när det.
Och närmast till höger om dig, du är framför övergångsstället där strax norr om, söder om Tunnelgatan.
Ja.
Såg du några personer där? Om du nu tänkte
vid
på
övergångsstället?
Ja.
Nej.
Din uppmärksamhet, vad var den riktad när du satt här vid förrött ljus?
När man sitter förrött ljus så där, så har man som ett allmänt synfält och uppmärksamheten är väl närmast på det röda ljuset. Men det var så pass lite trafik och lite folk så att behövde man inte rikta så stor uppmärksamhet heller.
Nej. Ja, sen hör du skott och då tittar du åt höger.
Ja.
Och ett skott till. Tidsrymden mellan de här två skotten ungefär.
Den är kort, någon sekund kanske.
Någon sekund. Och då ser du, säger du, ser du en att Palme sjunker ihop? Är det du ser då?
Ja.
Och en man ber sig därifrån.
Ja.
Omedelbart.
Ja.
Du har sagt det vid tidigare förhör att han blev så i stort sett alltså omedelbart därifrån.
Ja, det är ett kort händelseförlopp som jag sa tidigare. Så att det sker i en följd.
Han har inte stannat upp då alltså?
Nej, inte i någon stund så att jag skulle ha noterat det.
Du hade ju uppmärksamheten riktad mot de här tre personerna, i varje fall efter andra
skottet. Efter skottet hade jag den riktad mot de här personerna, definitivt, ja.
Om mannen hade stannat upp så borde du väl ha märkt det?
Om han hade stått kvar hade jag märkt det, ja.
Mm. Kan du säga vilken sida av Tunnelgatan som mannen beger sig iväg? Vänster sida upp mot Manfredsgatan, höger eller mitt i?
Han avviker ju direkt och de befann sig på vänster sida så att säga, närmast det norra hörnet.
Närmast Ekorima-hörnet?
Ja, just det. Om han sen springer mitt i gatan efter en bit eller det.
Men han har inte varit över på höger sida i Tunnelgatans mynning?
Mot nedgången till Tunnelbanan?
Ja, mot nedgången.
Nej.
Han har inte varit.
Nej, för det innebär att han skulle ha gjort en extra runda. Det är ju, så uppfattade jag det inte, utan han avvek.
Ingen runda runt makarna Palme så att han kom närmare Sveavägen ut mot trottoarkanten?
Nej, det är inte min bedömning.
Nej. Du tittade väl ordentligt i det här sammanhanget när du hör de här smällarna, antar jag. Och ser mannen segna ner.
Ja, det gjorde jag.
Mm. Ja, du beskrev sen att du körde ju fram bilen, parkerade den, gick ur. Lisbeth Palme uppträdde lite chockat och förvirrat, sa du. Kan du utveckla det här lite närmare?
Ja, det kan jag väl inte göra så mycket mer än den iakttagelse jag gjorde, eftersom jag inte var framme och samtalade med henne på något sätt. Jag var uppskattningsvis 5-10 meter ifrån, passerade när polisen kom några meter ifrån från Olof Palme. Men hon rörde sig runt och ut mot Sveavägen och var naturligtvis upprörd.
Du sa i tingsrätten att hon var mycket upprörd.
Ja, det kan man nog säga. Och det förvånade mig inte särskilt mycket.
Nej, men jag bara frågar hur hon uppträdde. Skrek hon?
Ja, hon talade högt eller skrek, ja.
Ja, du sa vid ett förhör här den, det är tydligen den 3 mars 86 till sidan 290 i den här bilagan, sidan 291, så står det antecknat så här: direkt efter att mannen avlägsnat sig från platsen skriker kvinnan och en vit taxi och så vidare. Mm. Det här var ju 3-4 dagar efter händelsen.
Ja, har jag sagt så då så är det ju. Jag minns att hon var mycket upprörd. Har jag sagt då att hon skrek, så var det ju omedelbart efter. Nu är det 3,5 år senare. Så då skrek hon då.
Ja, tack.
När du gör dina iakttagelser, står bilen stilla hela tiden då?
Bilen står stilla under hela tiden, ja.
Är det rött ljus hela tiden?
Det är rött ljus, ja.
Men den här mannen som avlägsnade sig, såg du någon gång ansikte?
Nej.
Hur stod han i förhållande till dig?
Förlåt?
Hur stod han i förhållande till dig?
Såg du, ja, makarna Palme var emellan.
Skymdes han? Ja, du har berättat att Olof Palme sjönk ihop ganska omedelbart.
Mm.
Skymdes mannen hela tiden utav Lisbeth Palme? Eller är det så att du bara inte minns ansiktet?
Nej, ja, sen var det...
Eller sprang han?
Det var en mycket kort händelseförlopp, som sagt. Och han befann sig, makarna Palme befann sig mellan mig och gärningsmannen i skottögonblicket. Sen kan han naturligtvis inte ha varit skymd av Lisbeth Palme hela tiden, men det var en mycket kort händelseförlopp, så att jag har inte gjort några iakttagelser av något ansikte som jag... Det gick fort.
Det är tomt där, så att säga.
Ja.
Det mörka håret kommer du ihåg?
Ja.
Men det kan du
eller en mössa.
Eller mörk mössa. Ja. Mörk mössa eller mörkt hår.
Ja.
Men det kan du ha sett bakifrån också.
Det ser man ju bakifrån också. Mm.
Några frågor? Nej. Då är förhöret avslutat. Har du några anspråk på ersättning för att du har kommit hit?
Ja, förlorad arbetsinkomst.
Ja. Hur mycket begär du?
För en dag som går med resor fram och tillbaka. För mig är det 300 kronor.
300, ja. Och så resa.
2070.
Du kommer ifrån?
Malmö.
Stockholm. 2007. Jaha. Var det allt?
Ja.
Nej. Ja. Du ska inte ha någonting att äta under dagen. Och fast
det
kul.
Jag äter andra dagar också.
Vad sa?
Det är bra så.
Ja. 2370 för inställelsen, varav 300 för förlorad arbetsförtjänst. Om du kommer fram hit så får du ett ersättningsbesked. Tack så mycket. Då kan vi höra om Hans Johansson har kommit.
Vittnet Hans Johansson kallas till säkerhetssalen.
Hans Johansson, du fick avlägga vittnesed när du hördes i tingsrätten.
Ja.
Den eden gäller också här i hovrätten och medför, som du känner till, att du är skyldig att lämna helt sanningsenliga och fullständiga uppgifter. Vittnesförhör med Hans Johansson, det är åklagaren som frågar.
Ja, den kväll vi talar om i det här målet, 28 februari 86, då var du ute och körde taxibil, va?
Jo.
Och var på Sveavägen.
Ja.
Ska du berätta själv?
Ja, jag kommer på Sveavägen och ska åka ner till en restaurang. Så kommer jag höra den Tunnelgatan Sveavägen där, och då sitter jag och snackar, och då är det rött ljus där. Och sen smäller jag till på vänster sida. Och då tittar jag till åt vänster. Eller vi tittar till alla som var med i bilen där. Och då ser jag en man stå där med en pistol eller revolver. Och precis av en skjut i nacken, precis som man säger. Vet ni. Och vi vart ju lite chockade och åker upp till Appelbergsgatan och åker ner tillbaka igen till platsen. Och mina kunder som jag har i bilen, ena kunden går ut och gömmer mot mummetoden där. Och jag själv sitter i bilen och ropar på taxiradion. En bra stund. Men jag kommer inte fram på ena växeln, så jag får hålla på med andra växeln samtidigt. Fast jag får tider. Och då är han på väg in i gränden där, gärningsmannen.
När du stannar vid korsningen här, vet du vilken fil du är i då?
Vänstra filen.
Du är i vänstra filen på Sveavägen och söderut alltså. Ja. Och det är då, där stannar du för rödljus och då hör du ett skott. Tittar till och ser en person med vapen i hand.
Ja.
Ser du några flera?
Nej, just där så är det bara tre stycken, och det är Lisbeth Palme och Olof Palme.
Gärningsmannen, ja. Inga andra i närheten?
Ja, det är en bit ifrån där, men det är just vid de här tre så fanns det ingen i närheten precis. Mm.
Och ser du någonting mer? Kan du beskriva någonting mer innan du kör upp på svängen? Har du ytterligare något skott till exempel?
Ja, jag har ett skott till sen.
Och var är du själv då när du hör det skottet?
Då är jag... Och ja, det är ju nästan direkt efter varann skotten kommer.
Mm.
Så att jag hinner inte så långt emellan heller.
Men du har börjat köra då, tror du? Men det första skottet, då står du stilla?
Ja, det blir ju grönt precis.
Det blir grönt, så du så kan att, börja rulla
då? Jag åker då, precis rulla i vägen istället till då.
Ja. Då är jag med. Sen kör du tydligen upp till Appelbergsgatan, vänder där, ja, och kör ner igen. Och var ställer du bilen någonstans då?
Jag ställer den så jag ser rätt in i Tunnelgatan, sätter den sig.
Så du kan se in i Tunnelgatan? Ja. Vad har du för bil förresten?
En vit Mercedes.
En vit Mercedes. Och vad ser du då?
Ja, då springer han in i gången där, man säger.
Mm.
Så upp mot trapporna.
Ja. Kan du, hur lång sträcka tror du kan följa honom i blicken?
Jag ser den en bit på trapporna i vilket fall.
Det gör du. Det är en bra bit in där på trappan.
Ja, det är en bra bit.
Mm.
Men jag sitter ju, så jag ser ju ganska klart det ändå. Att samtidigt som jag sitter och ropar i taxiram så tittar jag inåt hela tiden.
När du kommer fram till tunnelgatan efter att ha vänt, var är gärningsmannen då när du först får syn på honom, tror du?
Ja, exakt hur långt innan det vet jag. Kan jag inte svara på, men han är en bit in i veckan.
Han är en bit in i alla fall. Om du tänker, försöker återuppliva minnesbilden du har första gången när du ser honom, då står han med ett vapen i hand, säger du. Du vet inte vilken hand han håller vapen till?
Nej, jag ser bara ett vapen i handen, men det är om det är vänster eller höger hand.
Det kan du inte avgöra.
Det går ju så snabbt allting. Va? Det är ju... Men det här är ju gjort på bara några sekunder.
Ja, jo, jag förstår väl det.
Och liksom min tanke först direkt att det var någon knarkaruppgörelse, så att liksom hjärnkopplar bort lite grann där och samtidigt. Mm. Mm.
Har du någon minnesbild av gärningsmannen själv då? Storlek, klädsel och sådana saker?
Man hade någon kappa som gick till midjan eller jackan och ting.
Ja.
Ja. Kraftigt byggd och han... Det är svårt att springa in i
grannet. Förlåt det sista.
Han är svårt att springa in där, tyckte jag. Det är liksom, han såg ut, han var lång och kraftig. Och... En konstig springstil.
En konstig springstil. Du kan inte utveckla det där inte.
Jo, en rullande stil. Jag sa innan att förut i tingsrätten att han sprang som en elefant. Och det står jag för fortfarande. Eller?
Det tycker du, ja. Sprang lite klumpigt.
Ja.
Sprang han fort eller?
Nej, det tycker jag inte.
Det tycker jag inte.
Konstig stil alltså. Ja. Jag vet inte, jag hade sett den här typen. Mm.
När vi var inne på klädseln, du sa en jacka, färg och sånt där, kan du se?
Mörk har jag. Nej, jag ska inte... Jag börjar lämna bort det där. Men jag får att den här mörk jackan.
Det har du för, ja. Såg inte om han hade någonting på huvudet eller inte?
Nej, det var något mörkt han hade på huvudet, för om det var möss eller om det var mörkhår eller...
Det är svårt att säga. Längden och
sånt där. Det är jättesvårt att säga det.
Kroppslängden, har du någon uppfattning om det? Han var kraftigt byggd, tycker du så?
Ja, nej, jag kommer inte. Nej,
mer än minst du inte. Nej.
Nej, det är svårt.
När du tittar upp första gången, då är du säker på att det är bara de här tre personerna?
Ja, det finns inga
andra. Kostnaderna finns inga andra.
Det finns inga andra.
Hade du någon kontakt efteråt sen med Lisbeth Palme? Men...
Ja, jag gick ju fram där. Och då sprang ju hon omkring där och skrek att ring och beställ ambulans, ring och beställ operationsbord.
Mm.
Så det kan man ju förstå direkt efter när det hänt, va?
Mm.
Men då hade ju hon ställt sig upp där. Och... Så att... Men jag försökte prata med henne lite grann, men det
var svårt.
Ja. Mm.
Ja, det var inte så konstigt.
Nej, precis.
Ursäkt. En sista fråga bara. När du är på väg genom korsningen och upp mot Appelbergsgatan och tittar mot de här figurerna, har gärningsmannen börjat springa då?
Jag har ju följt på att titta på biltrafiken som kommer emot. För jag får ju trycka mig in emellan bilen som kommer ifrån Kungsgatan sett och norrut då. Så att jag tittar ju inte så där jättenoga. Så jag ville bara fram till platsen så fort som möjligt. Ja.
Mm. Men du kunde inte vända i korsningen med tunnelgatan?
Nej, jag hade ju bara åkt lite grann. Jag vet inte vad jag tänkte på där. Så...
Kan du vara bussig och ta ner handen, för det är lite svårt att höra vad du säger.
Jaha.
Men du föredrog att vända för Appelbergsgatan?
Ja, jag vände upp och sen blir det... Mm.
Men har du någon meningsbild av att gärningsmannen har börjat springa redan då, när du rullar över korsningen?
Nej, jag minns inte.
Jag minns inte. Nej. Men när du kommer tillbaka igen och kan titta in i tunneln, då är han på väg in igen. Ja, tack.
Advokaten Liljeroth.
Tack. Ja, en gång till. Var befann du dig med bilen först? Du kör ju Sveavägen söderut, va? Är du vid övergångsstället norr om tunnelgatan? Jag vet inte om byråchefen Anbar kan du peka på skissen där. Var står du till en början med?
Jag står vid rödljuset som är där, ja.
Där alltså?
Ja, det är rödljuset där,
ja. Ja. Och sen hör du någon smäll?
Sen hör jag en smäll, ja.
Ytterligare någon smäll?
En smäll till efter det.
Kom de snabbt, andra skottet snabbt efter det första?
Ja, det var väl ganska inpå den.
Inpå den. Mm. Och sen gör du vissa iakttagelser, du ser personer där. Hur är det? Är du i rörelse med bilen då?
Det blir grönt ljus precis när det smäller till. Och då tittar jag till åt vänster och då står ju en man där med.
Men är din bil i rörelse då?
Jag börjar väl åka iväg lite sagt. Alltså. Men om man... I och med att det blir grönt ljus så drar jag mig till lite grann och åker framåt.
Mm. Och då ser du, säger du, en gång till, ser du någon rörelse som innebär något skott?
Jag ser en man stå med en revolver och precis avfyrat skottet ner mot nacken.
Men såg du något vapen?
Jag såg ett vapen, ja.
Ja, jag funderar därför att när du hörs här i sidan 302 i den här bilagan, det är den 14 mars 86, så står det ganska långt ner så här. Då säger du mot Kungs. Jo, jag ligger på Sveavägen där och då ska jag vänta på grönt ljus. Och så säger du, eller du säger det, och så säger företaget, vilken riktning är du på väg? Säger du mot Kungsgatan vid hörnet Apelbergsgatan ungefär. Och sen smäller det bara till ett skott och så tittar jag snett åt sidan. Jag trodde det var raket eller någonting och då smäller det till ett till och då vänder jag mig om direkt. Och då ser jag en man som står med puffran eller inte puffran. Men då hade han precis, som man säger, avlossat det här skottet och sticker iväg. Och då säger förhörsledaren, såg du att han hade ett vapen i handen? Och då säger du, jag såg att han... Ja, någonting hade han i handen. Det måste ha varit ett vapen. Mm. Det här betyder ju att du är närmast en slutsats detta, att det var ett vapen.
Nej, jag såg ett vapen där och det står jag för också. Det.
Du har sagt för det här för att det måste ha varit ett vapen.
Ja. Men jag ser ett vapen också.
Du säger det. Men vid det här tillfället så säger du att du gör en slutsats. Det måste vara ett vapen.
Ja, men så är det verkligen. Ja.
Mm. Och hur är läget? Ser du att Olof Palme rasar omkull?
Han sjunker ihop där då, ja. Där jag... mm. Och folk börjar skrika runt omkring som är en bit därifrån.
Och mannen intill, vad gör han för någonting?
Ja, i och med att jag ser när han sjunker ihop och då åker jag fram och då blir man lite skärrad själv och då åker jag runt och det tar en tid innan jag kommer ner. Och när jag kommer ner så är jag på väg.
Men vänta,
in.
Vänta, tar jag uppehåll mig först här när du passerar Tunnelgatan och kör din bil söderut.
Ja.
Vad du ser i det läget. Ser du mannen ge sig därifrån? Han som sköt.
Jag minns inte hur det var riktigt med det där faktiskt. Jag ska inte säga, i och med att jag inte är riktigt säker på det. Det går så fort allting. Jag åker upp och försöker vända och åka ner igen. Så att jag har ju följt och tittat framåt samtidigt också. I och med att man blir ju skärrad själv när det händer sådana här grejer. Så.
Kan det ha varit på det sättet att mannen begav sig iväg omedelbart efter de här skotten?
Ja, det kan det ha varit. Men jag törs inte säga någonting med säkerhet heller. I och med att, men det är väl en naturlig grej, men i och med att jag inte är säker på det så... Är det svårt att säga någonting om det?
Ser du mannen springa iväg? I det läget där du är ungefär här vid Tunnelgatan?
När jag kommer fram till Tunnelgatan, eller Tunnelgatan då, så ser jag en man springa iväg in igen. Då.
Och i det här första skedet, när du ser att Olof Palme sägnar ner, ser du då mannen bege sig därifrån?
Nej. Nej, jag törs inte svara på den frågan för det är... Jag minns inte.
Ja, sen ser du att du åker och vänder.
Ja.
Är du ändå uppe vid Apelbergsgatan?
Jag vänder vid Apelbergsgatan.
Snabbt, är du snabbt tillbaka på platsen?
Ja, relativt snabbt. För jag tycker mig in mellan bilarna som är på väg mot norrut, man säger. Så att jag är väl där inom några sekunder.
Svänger du innan du kommer fram till ljuserna där vid Apelbergsgatan?
Ja, jag svänger så fort jag kan när jag kommer upp då. Det är väl första bilet som man kan svänga där uppe, som jag svänger in på. Mm. Men om det är ljus där, det har jag inte tänkt på.
Och så kommer du tillbaka då, ner till tunnelgatan.
Ja.
Parkera bilen.
Precis, så jag ser in mot gränden. Så jag har alltså insikt mot gränden.
Mm. Hur tycker du att belysningen var där?
Ja, jag minns inte riktigt hur det var där alldeles med belysningen. Jag ser alltså man springer in i gränden och det är ju inte växlat precis inte. Utan man ser ju...
Ja, du sa i tingsrätten att det är ju så att det är ganska mörkt där i hörnet Lundforsagatan, Tunnelgatan.
Mm. Ja, ja, det är ganska mörkt, men det är inte kolsvart precis. Man ser ju...
Nej. Men den här personen som du ser då, var någonstans skulle han ha befunnit sig?
Ja, exakt hur långt innan var det vet jag inte. Det minns jag inte heller, men han var en bit in i gränden.
Du talade om trapporna upp här.
Hur, ja, sprang trapporna upp sen. Men jag ser ju inte hela ända upp. Men jag ser han springa på trapporna i vilket fall.
Ja, vet du om det är gärningsmannen som har sprungit upp för trapporna? Kan han vara någon annan person?
Ja, då ska man byta ganska snabbt där vi hörde Lund på den här gatan.
Förlåt, vad sa du?
Då måste man byta ganska snabbt där. Men jag ser ju en man som springer iväg och sen springer han upp för trapporna. Jag tvivlar på att det är någon annan man som springer upp.
Ja, vi vet, vi har hört tidigare i målet att det finns en annan person också som har sprungit upp för trapporna ifrån Lundbakagatan och trapporna mot Malmskillnadsgatan.
Mm.
Kan det ha varit en annan person som du såg springa upp?
Nej, jag vågar inte svara på det.
Du vågar inte svara på det?
Mm.
Advokat Ekman har någon fråga.
Ja, du har ingen förklaring till varför du inte svängde redan vid Tunnelgatan?
Nej, jag har ingen förklaring till det. Jag vet inte vad jag tänkte på alls i det läget.
Du tror inte förklaringen kan vara den enkla att du redan hade passerat Tunnelgatan? När du uppmärksammar skott, eller hör skott?
Nej, jag minns inte. Men jag vill komma dit så fort som möjligt och då... Nej, jag vet inte det. Jag frågar mig det själv efteråt, men jag vet inte, jag har inte fått någon svar.
Jag frågar därför att när du hörs första gången, du hörs tydligen inte förrän den 4 mars 86.
Mm. Ja, de tappade bort mig där på
platsen. Ja, de tappade tydligen bort det där, ja. Mm. Men då har du berättat att du stod vid din taxibil vid rödljus på Sveavägen i riktning in mot stan vid Appelbergsgatan, har du sagt.
Mm.
Och du då hörde två skott avlossas. Står du på sidan 300. Och att du sen vän. Det är det första du berättar för polisen.
Ja, jag minns inte riktigt vad jag har sagt. Det är så lång tid nu efter. Jag tycker man försöker själv att jobba in sig själv i det här. Men liksom samtidigt måste man försöka...
När du sen kommer tillbaka eller har vänt och stannat och tittar in Tunnelgatan, så säger du att du ser mannen sträcka in.
Mm.
Kan du säga ungefär hur långt in på Tunnelgatan?
Nej, jag kan inte göra det. Jag minns inte långt innan, men han var en bit in i vilket fall. Och om det är 10 meter, om det är 20 meter, det låter jag vara osagt.
Vid det här förhöret som var den 4 mars, då sa du 25 meter in.
Ja, ja, men det är 3,5 år sedan jag sa det också kanske. Så att jag
minns sen säger du att du följer mannen till den springandes upp för trapporna.
Ja.
Är det någonting som skymmer sikten där i tunnelgatan?
Ja, det är en barack som står till höger.
En barack?
Ja.
Hur långt in står den på tunnelgatan då?
Ja, exakt, men det var ju... Ja.
Du kanske kan säga förhållande till den position där mannen är när du först ser honom.
Nej, jag minns inte.
Minns du inte heller? Vad sa de om klädseln på den här mannen då? Jag fattade inte riktigt. Hur gav någon beskrivning med...
Han har jacka, smyck till midjan och... mörk jacka.
På den minnesbilden?
Ja, det är...
Men nu du frågar tillfrågas om det här vid det senare förhöret, 14 mars var det. Då sa du att du såg någonting som fladdrade och stod det på mitten på sidan 303. Ja, jag tyckte det var någonting som fladdrade då, men om det var en lång rock eller någonting, det är möjligt. Säger du då? Mm. Är det så att du har några egentligen minnesbild av mannens klädsel?
Ja, att han hade någonting som gick ner till midjan, nedanför midjan, för det är helt klart. Men exakt vad det var för rock och det här, det...
Ja, gick det inte midjan eller gick det nedanför midjan?
Nedanför midjan, har jag sagt. Jag sa förut också. Det är svårt att komma ihåg. Jag menar, det är 3,5 år sedan det hände mycket. För helt klara bilder har man inte fortfarande. Då.
Ja, tack. Jag har ingen fler.
Ja, din minnesbild här av klädseln, från vilket tillfälle är det? Är det när du, det första tillfället när du står och väntar på Röttius, eller när du kommer tillbaka?
Ja, det är när jag ser skottet, då ser jag ju mannen som står, men det går ju så fort allting. Man, du vet, det är gjort på bara några sekunder allting. Och det, men här ska man kunna lokalisera klädsel och nästan... Det, och sen när man springer in mot gränderna, att det är någonting som... Går ner, alltså ner för midjan. Så det är den slutsatsen jag dragit, tycker jag. Det.
Ja, de minnesbilder du har från de båda tillfällena överensstämmer klädseln med dem.
Ja.
Ja, sen minns du vilken sida av den här baracken som...
Vänster sida springer på. Baracken står på höger sidan. Och han springer på vänster sida upp.
Tyder att han springer på den sida som Dekorima ligger på?
Ja, precis.
När du sen har svängt runt och kommit tillbaka och parkerar där i Tunnelgatan igen, sitter du kvar någon stund då eller går du ut?
Ja, jag sitter kvar en bra stund där och sitter uppe på taxiväxeln där på både Solnaradion och Stockholmsväxeln sitter jag uppe på.
Kan du uppskatta tid, tror du, lång stund det rör sig?
Ja, jag vet inte. Någon minut kanske. Det är svårt att säga exakt. Man är ju skärrad, men det här har ju hänt en sån där grej. Och liksom, man tänker ju inte helt klart heller när man sitter sådär. Man vill bara komma fram till växeln och sätta dem på liten polisbil. Eller?
Så någonting om att du försökte prata med Lisbeth Palme.
Ja.
Vad fick du för svar då? Eller?
Jag fick väl inget svar alls i princip. Hon bara skrek och ringde och beställde operationsbord, ringde och beställde ambulans.
Ja.
Så det gick väl inte att prata heller med henne direkt efteråt.
Tyckte du att hon var förvirrad rent av? Eller?
Ja, det är klart det har ju hänt. Men hennes man har blivit nedskjuten, så att jag menar, det hade vem som helst blivit likadan. Jag menar, jag hade också blivit samma. Jag menar, det är ju en naturlig reaktion.
Och visst, men så att hon var så chockad så inte visste vad hon gjorde. Om man säger.
Ja, det törs inte jag uttala mig om. Jag menar, det... Men hon var ju skärrad, som man säger så. Men sen, om hon inte visste vad hon gjorde, det är det... Jag är inte utbildad så jag kan se en sån sak.
Var det innerfil eller ytterfil som din bil stod där?
Vänster. Det är vänsterfil här som åt...
Närmast Tunnelgatan, den här bokplatsen alltså.
Ja, jag är på väg alltså söderut och det är ändå i vänster bil. Så att jag är väl ungefär 10 meter fram där. 15 kanske.
När du fick kontakt med radion, vad sa du då?
Nej, jag ropade upp och sa det att man som blev skjuten på Sveavägen.
Sa du någonting om att de skulle larma ambulans?
Ja, jag sa det åt dem.
Beställde du operationsbord också?
Nej, inte mycket.
Nej.
Men nej, det var ju alltså när jag sitter på i bilen, det där, när jag går ut, det är då hon är. Som jag pratade med henne.
Du gick inte tillbaka sedan till bilen och försökte?
Jo, jag gick tillbaka sen igen efter en stund. Men då kom ju han hjälpredaktören fram till mig och sa att han hade larmat.
Jaha.
Så att vi larmade bägge två samtidigt.
Vad tänkte jag säga, har du sett den här videon som vi har fått se här i rätten där man ser Christer Pettersson röra sig?
Ja, jag såg någonting på Rapport Är det aktuellt? Ja. Mm. Oh, jag vet inte. Det är svårt att säga, men jag fick rysningar i kroppen nu när jag såg det.
Fick rysningar i kroppen?
Ja.
Därför att?
Ja, jag vet inte. Jag tyckte den stilen där var ganska snarlig. Men jag vet inte, jag ska inte säga någonting bestämt så här. Men jag reagerar i vilket fall.
Ja, är det något annat som du minns ifrån det här tillfället som du inte har fått anledning att svara på därför att vi inte har ställt frågor? Någonting som du tycker är viktigt? Ja. Några ytterligare frågor här? Åklagaren, varsågod.
När du kommer tillbaka efter att ha svängt och ser den här springande mannen, springer han hela tiden eller stannar han möjligtvis upp på tillfället?
För mig att han stannade till och vände sig, men jag är inte riktigt säker på det, men jag för mig att det var någon sån reaktion. Men jag ska inte säga, jag minns inte det.
Försvararna var citerade ur ett protokoll, förhörsprotokoll den 14 mars med det här på sidan 303, och där har du sagt så här ovanför mitten. Du får frågan, så när du hörde det andra skottet då vände du runt med bilen och dina passagerare, och du svarar då: ja, jag åkte fram direkt dit och sen så började jag ropa efter taxiväxeln direkt, och när jag sitter i bilen så ser jag att han springer. Då är han 25 meter in och vänder sig om och tittar till om det kommer någon efter snett bak, men jag hinner aldrig se ansiktet på honom. Väcker det här någon minne till liv?
Ja, det var som jag sa, att jag tror att han...
Ja, för det. Men idag kan du inte säkert.
Nej, jag tycker att jag försöker själv att jobba bort det. Jag tycker att man vill bli av med allt det här själv. Det är ganska jobbigt själv. Det är inget.
Ja, tack.
Advokaten Liljeros.
Alltså, du har naturligtvis läst åtskilligt om det här och sett på TV och under de här åren som har gått.
Ja, det har man gjort.
Det har du gjort.
Jag har försökt att inte bli påverkad av det heller.
Du har
jag bildat min egen uppfattning om det här. Var, när vi försöker gallra bort.
Alltså det, ja, du har hört många gånger av polisen och du hör i tingsrätten.
Ja.
Det kan inte vara svårt att hålla isär de intryck du har fått efteråt i förhållande till dina verkliga minnesbilder?
Nej, men jag berättar ju bara vad jag har sett och vad jag har upplevt. Men jag kan inte berätta något annat heller. Vad det
är. Nej, jag förstår att du försöker berätta så
gott du kan. Jag är sur redan här och jag kan inte göra annat än att säga vad jag har sett och upplevt. Va? Det är svårt ändå som det är. Men det, ja, jag hade heller varit utan det här.
Ja, du berättade att det var svårt att få kontakt med Lisbeth Palme. Mm. Var det helt omöjligt?
Ja, jag ansträngde mig inte mycket mer heller i och med att jag gick fram och försökte prata med henne. Men hon bara sprang kring och skrek. Och liksom då gick jag fram och tittade på platsen.
Ja, vi förhör med dig här, det är 15 oktober 86. Det är sidan 318 mitt på. Det är ett konferensförhör. Så sägs det strax ovanför mitten. Hon ligger alltså på hand där och skriker bara. Sen springer hon bara upp på gatan där. Han kastar sig om honom direkt. Det skulle vara hon kastar sig om honom direkt där. Observerar du att Lisbeth tittar på mördaren någon gång? Och då säger du, nej, det kan jag inte säga att hon har gjort.
Nej,
det har du ingen minnesbild av att hon har tittat.
Nej, jag har det ingen, men det, jag ser ju inte allt som händer runt omkring heller. Vad det liksom är, men...
Nej. Och sen säger förhörsledaren, men du ser inte om Lisbeth stannar upp och tittar in mot gränder där han har sprungit. Och då svarar du, hon är så chockad så hon springer bara fram och tillbaka efter att han gått upp. Hon låg ju på honom, han är så chockad. Skulle vara hon är så
chockad. Hon är så chockad, står
det. Tror inte hon har en tanke på sånt heller, hon sprang ut i gatan. Så här har du sagt ordagrant alldeles tydligt och klart då, 1986. Mm. Och det behöver väl vara riktigt?
Ja, jag har sagt det där så.
Hopp.
Någon mer fråga? Nej. Då är förhöret avslutat. Har du några anspråk på ersättning för att du har kommit hit?
Ja, 300 plus bilersättning med 3 mil.
3 mil?
Och sen avgifterna utanför på bilen. 10 kronor. 20
kronor. Och vad var det för avgift? Parkeringsavgift?
10 kronor.
10. Då tillerkänns du ersättning för inställelse med 331 kronor. Du får ett ersättningsbesked av protokollföraren som sitter där. Och så kan du hämta ut pengarna en trappa ner på 13:e avdelningen i sexpedition. Då tar vi paus en kvart.
Jag har en god sak.
då ropar vi på. Är det Olof som...
Ja.
Varsågod och sitt ner.
Tack.
Inge Morelius.
Stämmer bra det.
Du fick avlägga vittnesed när du hördes i tingsrätten. Den eden innebär, som du väl känner till, att man är skyldig att lämna helt sanningsenliga uppgifter. Att man inte ska säga mer än man kan stå för. Man inte heller får utelämna någonting som kan vara av betydelse. Den eden gäller också fortfarande här i hovrätten. Vittnesförhör med Inge Morelius, det är åklagaren som börjar ställa frågor.
Ja, var befann du dig när statsminister Olof Palme mördades?
Jag befann mig på Tunnelgatan.
Mm, var någonstans där?
10 meter nedanför korsningen till Sveavägen.
Mm, på vilken sida?
Ungefär.
På vilken sida?
Ja, härifrån sett då, på kartan på vänstra sidan. Då.
Ungefär där står det T där, va?
Ja, lite längre ner måste det ha blivit.
Där.
Någonstans sådär. Mm.
Var du på höger sida av gatan? I din färdriktning? Eller?
Jag stod alltså med nosen mot Sveavägen.
Var på södra sidan, om man säger så?
Ja, det måste det väl bli. Det är
Och varför befann du dig där?
Därför att min fru eller dåvarande fästmö och två kamrater till mig skulle hämta pengar i bankomaten på Tunnelgatan på andra sidan.
Bankomaten ligger på andra sidan?
Ja, just det. Där nedanför hörnan. Mm.
Det var alltså du och tre passagerare då?
Stämmer
det. Bland dem din fästmö och dåvarande fästmö. När kom du dit?
Ungefär 23:15 måste det bli. Någonstans där. Det är svårt att säga exakt tid.
Oh ja. Och hur kom du dit? Hur körde du?
Jag kom uppifrån Sergels torg, Sveavägen ner.
Så.
Och svängde vänster. In på Tunnelgatan. Mm. Släppte dem vid bankomaten. Körde ner ett par meter, gjorde en U-sväng och körde upp och ställde mig på andra sidan. För att invänta dem.
Så här som jag pekar här? Då.
Ja, ungefär. Mm.
Och du sitter kvar i bilen då och nosen på bilen är riktad mot Tunnelgatans förlängning österut.
Ja, stämmer.
Och vad iakttar du då?
Jag iakttar en man som står någonstans mellan ingången till Dekorima och det avfasade skyltfönstret så att säga upp mot Tunnelgatan.
Är det...
Ja, det finns...
Här är avfasningen.
Ja, precis. Och det finns en reklampelare, en sån här... Och han stod från mitt håll, så att säga, på högra sidan om den. Mm. Och... jag sitter ju inte och stirrar på honom, så att säga, utan... Jag håller uppsikt runt om. Jag vet om att jag står dumt med bilen och jag var sjuk och jag ville hem. Fort. Så att jag vill att mina kamrater ska komma in i bilen snabbt. Men det tar tid vid bankomaten. Jag ser sex, ja, någonstans mellan fem och sju personer. Går norrut på Sveavägen förbi mannen. Och strax efter kommer makarna Palme. Kvinnan går något steg framför mannen. Och de kommer väl upp ungefär till avfasningen av skyltfönstret. Då lämnar mannen som står med ryggen mot skyltfönstret. Han lämnar skyltfönstret. Går upp bakom makarna. Tar sin vänstra hand på Olof Palmes vänstra axel. Tar upp högra handen ur fickan. Riktar den mot ryggen och han skjuter två skott i ryggen på Olof Palme.
Mm. Så Olof hade någon vapen i handen?
Det är svårt så här lång tid efteråt att säga om jag såg vapnet eller inte. Men jag såg två mynningsflammor in i hans rygg.
Du såg två mynningsflammor?
Jag hörde två skott, två smällar och såg två mynningsflammor. Och som jag uppfattade så gick bägge mynningsflammorna in i hans rygg.
Mm. Ungefär hur långt i tid var det mellan skotten?
Det är också svårt att uppskatta, men låt oss säga en och en halv, kanske två sekunder. De kom precis in på varandra. Mm.
Var det kraftiga knallar eller var det...
Det var mycket kraftiga knallar. Mm. Det var inte någon knallpulverpistol utan det var två riktiga ordentliga smällar. Mm.
Hade du fönstret i bilen? Var du uppe eller var du nedvevat?
Det minns inte jag.
Nej.
Jag skulle tro att det var stängt för det var kallt ute. Mm.
Ja, vi pratade ju om makarna Palme. Det visste du inte då förstås? Att, eller visste du då att det var då?
Nej. Det hade jag ingen aning om. Utan det var en man och en kvinna som jag såg kom.
Och du sa att Lisbeth Palme gick något steg före?
Ja. Hon gick väl och höll honom under armen. Om jag inte minns fel. Men släpp. Ja, det är svårt att säga. Om jag minns rätt. Så kom de arm i arm, men hon släppte honom och tog ett par steg, ett och ett halvt, före honom. Ungefär i samma veva som de var i höjd med mannen som stod vid skyttfönstret. Mm. Jag är osäker på den uppgiften, det är lång tid som har förflutit.
Men det skulle i alla fall varit innan första skottet?
Så. Ja, ja. Mm.
På vilken sida om Olof Palme gick Lisbeth Palme?
Höger.
Det innebär närmast dig då?
Ja. Mm.
Då har du sett den andra mynningsflamman, hört det andra skottet. Vad händer då?
Lisbeth Palme stannar upp, vänder sig om, tittar på mannen. Mannen tar något steg bakåt, det vill säga ut mot Sveavägen. Lisbeth Palme, hon är upprörd, hon skriker någonting, jag kan inte uppfatta vad hon skriker eller ropar. Hon tar det här steget, eller de här två stegen fram mot sin man, böjer sig ner vid sin man. Mannen som sköt tar något steg upp mot, så att säga, ja, det vill säga söderut. Ja, det är väl enklast att förklara det så. Han tar något steg söderut, alltså det vill säga mot Kungsgatan, efter han har tagit ett steg tillbaka från kroppen. Och han tittar ner mot makarna Palme. Och han stannar väl till och Lisbeth Palme tittar upp mot mannen som sköt. Och sen så går mördaren norrut så att säga och rundar fötterna på Olof Palme och går på insidan mellan fönstret och kroppen och går mot Tunnelgatan och så småningom så börjar han jogga och lunkar in i gränden och försvinner där.
Du har sagt att Lisbeth Palme något steg fram för Olof Palme.
Ja.
Sen kommer gärningsmannen och går upp bakom dem. Avlossar två skott.
Han går upp bakom Olof Palme.
Mm. Och står då så att säga norr om makarna, om jag har förstått saker rätt.
Ja. De står nog i jämnhöjd ungefär. Han går upp och drar honom med vänsterhanden på hans vänstra axel mot sig samtidigt som han skjuter. Så att jag tror att de är ungefär i jämnhöjd. Jag ska inte vara alltför bestämd på den uppgiften. Jag tror inte att han står mycket mer norrut än vad Olof Palme är i det läget.
Och sen sa du att efter andra skottet så... När faller Olof Palme ihop?
Ja, han faller ju i och med att de här två skotten har avlossats. Han mer eller mindre slungas ju i
back. Men Lisbeth Palme står kvar så?
Ja, hon stannar ju upp och vänder sig om. Det här är ju ett väldigt snabbt förlopp.
Mm.
Det skedde... Det gick väldigt fort.
Mm. Och då sa du att hon tittade på mördaren?
Ja, hon vände sig om och ser mördaren. Ja. Mannen som sköt.
Kan hon då ha sett mördarens ansikte?
Ja, det har hon med all säkerhet gjort. Ja.
Mm.
Det är jag helt säker på.
Under hur lång period kan hon ha gjort det?
Ja, hur ska jag kunna svara på det? Vad kan det röra sig om? En sekund, två sekunder innan hon börjar ropa. Hon är ju chockad.
Vad står gärningsmannen då i förhållande till Olof Palme och Lisbeth Palme?
Han står ju norr om Lisbeth Palme om man säger då. Och han står i jämnhöjd med kroppen ungefär, ska vi säga. I jämnhöjd med hans rygg. Alltså han har Olof Palme liggande snett in mot gränden, det vill säga Tunnelgatan.
Sen sa du att gärningsmannen tog ett par steg norrut?
Nej, först tog han ett steg bakåt och sen tog han ett steg. Jag har svårt att uppskatta exakt i meter, men han tog något steg mot Kungsgatan till. Och sen... Och han, hela tiden betraktar han då kroppen och Lisbeth Palme på marken. Och då har Lisbeth alltså böjt sig ner vid sin man.
Så även i det skedet så ser gärningsmannen, även i det skedet kan Lisbeth Palme se gärningsmannen?
Nej, i det skedet så tittar hon ner på sin man som ligger på marken, men hon tittar sedan upp på mannen.
Kan hon då se hans ansikte?
Ja, det borde hon kunna göra.
Mannen står vänd så alltså? Så
ja, han tittar ju ner på dem. Där han står. Någon meter, vad kan det vara? Någon meter ifrån. Det är också svårt för mig att avgöra exakt. För trots allt så sitter jag vet inte hur pass långt. Det är från det stället där jag sitter i bilen till där händelsen skedde. De uppgifterna måste ju ni ha.
Ja. Uppmätt. Och sen sa du att gärningsmannen gick därifrån.
Ja, han, vad ska vi kalla det, rundar dem. Rundar kroppen vid fötterna och går på insidan av kroppen mot husväggen eller mot Ekorimas fönster och går förbi kroppen igen och så in på tunnelgatan till vänster. Och sakteliga börjar jaga därifrån.
Mm. Du sa lunkar, det innebär att du har någon, kan beskriva ungefär hur han...
Ja, han lunkade. Mm. Han sprang inte från platsen. Han joggade inte i normal mening. Hela hans uppträdande var väldigt lugnt och behärskat. Han visste precis hur han skulle bete sig, som jag uppfattade. Hela hans beteende var... Jag räknade med att det skulle komma tillströmmande en massa folk med en gång. Eller räknade med, det var min tanke. Att när jag såg det här, såg direkt hur lugn han var när han tog ner handen ut med sidan. Och så väntade jag mig att folk skulle komma tillspringande med en gång. Och jag förstod att hade de gjort det direkt och det hade blivit en folksamling. Så på grund av hans lugna beteende så hade jag aldrig kunnat följa honom i den folksamlingen, utan han hade smält in i den folksamlingen. Han var väldigt lugn och behärskad.
Du har sagt att du såg inte något vapen, utan du såg två mynningsflammor.
Ja.
Såg du om han gjorde något? Vilken hand?
Höger hand. Höger. Mm.
Gjorde han någonting med höger hand som kan tyda på att han hade något vapen i handen?
Ja, han förde den mot Olof Palmes
huvud. Ja, det är riktigt. Men efteråt? Efter andra, ja,
han förde ner armen ut med sidan och så småningom stoppade handen i fickan.
Mm.
Och tog sedermera upp handen igen.
Mm.
Som jag uppfattade det. Det är... Jag ska inte vara helt säker på att det är en efterkonstruktion av mig. Men han... När han sprang så... Så hade han... Bägge händerna från fickorna.
Mm. När han tog de här stegen som jag berättat om åt olika håll. När han iakttog Olof Palme och Lisbeth Palme. Hade han då vapnet framme?
Eller hade han... Nej. Ja... Han kan ha haft... Som jag förstår, vad jag minns, det är att han, när han tog det här steget bakåt så förde han högerhanden ut med sidan. Och ja, jag ska låta det vara osagt när han stoppade handen i fickan, men det var någon gång i den vevan.
Mm. Och det var rätt snart efter andra skottet.
Ja, det rör ju som sekunder i det här läget.
Mm. På vilken sida om tunnelgatan försvann han? På den norra eller södra eller mitt i?
Han försvann ju in vid avfasningen och om jag inte misstar mig så... Det stod ju bodar där inne. Va?
Ja, det är de här.
Och... Han måste ju ha försvunnit. Ja, jag är inte riktigt säker på vad jag minns, men han försvann in någonstans i mitten och han måste ju ha... Om jag inte minns fel så var det väl en del avspärringar i och med botarna där. Jag kommer inte ihåg. Jag ska låta det vara lite osäkert.
Mm. Ja, du sa att när du satt och väntade på att dina passagerare skulle göra sina bankomatuttag så iakttog den här mannen. Du iakttog ett sällskap på, sa du, 5-6 personer?
Ja, någonstans. Jag kan inte säga exakt hur många de var. De var mellan 5 och 7. De var inte över sju, men de var fler än fem.
Mm. Så gick Sveavägen norrut?
De gick ner mot Rådmansgatan till tunnelbanestationen.
Ja, norrut.
Ja, precis.
Var kan de ha befunnit sig när skotten föll? Hur lång tid ungefär från det att de hade passerat korsningen förflöt innan skotten föll?
Ja, de gick väl neråt. Var kan de ha kommit? En 10, 15, 20 meter. De var ur mitt blickfång när detta skedde.
Mm.
Det var mannen som sköt Lisbeth Palme och Olof Palme som fanns på platsen runt om. Så såg jag ingen.
Den här själva scenariot inträffade, då var det tre personer.
Det var tre personer i en radio om 10-15 meter.
Mm.
Okay. Säg från den här, på norrsidan från den här reklampelen. Jag upp i det blickfånget jag hade då åt södra hållet så att säga. På den sidan av gatan.
Mm.
Däremot så stod det på Sveavägen vid lyserna så stod det var det en taxibil? Ja, det stod bilar där i alla fall. Jag ska låta det vara osagt om det var. Men om jag inte misstar mig så var det en taxi som strax efter skedet svängde runt och gjorde en utsväng och stannade på andra sidan gatan.
Mm. Under hur lång tid kan du ha iakttagit den här mannen som tog och väntade?
Ja, det är också väldigt svårt så här pass lång tid efteråt att avgöra exakt, men säg att det handlar om någonstans mellan 3 och 5 minuter.
Mm.
Det var ju inte så att jag satt och stirrade på mannen, men jag hade honom i blicken hela tiden. Och när mina kamrater steg in i bilen, de klev in i baksätet, så gjorde jag dem observanta på den här mannen. Och ja, han stod där.
Detta före, det är före skotten.
Det är innan det smalt. Och den här mannen lämnade fönstret. Då hade de lyckats ta sig in i bilen och stänga dörrarna. De hade precis satt sig ner. Då säger jag till dem att nu sker någonting. Någonting händer. Vilket också gjorde.
Det gjorde också.
Så att jag var så att säga observant på mannen i det läget.
Mm. Ja, det har ju hörts flera gånger av polisen i nära anslutning till mordet. Och i ett förhör som hölls den 14/3, det är på sidan 359 i protokoll 3.2, som jag var framme på förra förhöret. Där säger du att angående den här mannen då, han stod på Sveavägen, mitt på sidan. Han stod på Sveavägen. Han stod vid kåken, hörnan Sveavägen, Tunnelgatan. Han kom inte från Sveavägen, utan jag uppfattade honom som han stod där. Jag är inte helt säker på den uppgiften. Men jag uppfattade som att han kom. Han stod där redan när jag satt i bilen. Och när paret kom så gick han ut från väggen och gick upp bakom. Jag uppfattade som att han stod. Nu efteråt så uppfattade jag som att han måste ha stått och väntat. Det låter ju inte som att jag har tagit under ett par tre minuter.
Nej. Det gör det inte, men det där är ju... Kanske vad jag mindre står. Mm. Då har jag kanske en liten mer sansad bild än vad jag hade direkt efter när det skedde. Då.
Mm.
För trots allt så är det en ganska uppskakande händelse att se en människa.
Mm.
Och... Det är ju som jag sa tidigare att jag kan inte svara på. Jag kan inte ge exakta detaljer i tid och rum. Jag kan heller inte svara på hur pass påverkad jag är av radio, tv och tidningar idag. Nej. Det har gått alltså över 3,5 år sedan händelsen.
Mm.
Och det är för mig alltså en omöjlighet. Jag kan bara svara på vad jag
självklart
tror mig minnas idag.
Oh ja.
Därför är det ganska ointressant att kanske läsa upp det där för mig och be mig svara på.
Ja, visst är det. Jag gör det egentligen bara för att få in det som processmaterial. Det är en processteknisk fråga.
Okay.
Så jag måste också omropa att jag är en 365. Där säger du ungefär en tredjedel ner på sidan när man pratar om den här mannen. Men han såg, när jag observerade honom, det var strax innan, bara precis sekunderna innan mannen och kvinnan kommer, det vill säga paret Palme. Så det handlar om sekunder.
Men det där kan trots allt inte riktigt stämma, va? För att jag har gjort en utsväng. Det är tre personer som ska hämta pengar ur bankomaten. Två hinner hämta pengar ur bankomaten innan skotten smäller och hinner komma in och sätta sig i min bil. Och min minnesbild är att jag observerar, min minnesbild idag är den att jag observerar mannen relativt med en gång jag har stannat.
Mm.
Men det är att säga min minnesbild idag.
Ja, just det. För då sa du tydligen att det bara var ett par sekunder. Och
ja.
Du har ingen anledning att betyda riktigheten i att du sa så då.
Ja, jag kan inte. Har jag sagt så, så vilket jag har gjort, så det är säkert så.
Mm.
Men som jag säger, så är inte riktigt min minnesbild idag.
Idag, nej, det förstår jag. Och sen den 8 april hördes det av polisen också. Och det är på sidan 369 i samma protokoll. Där säger det mitt på sidan. Ja, just det. Och jag väntade ju att det skulle komma med en gång så vi kunde sticka. Det är dina vänner som är vid bankomaten. För jag stod ju väldigt dumt. Men det var ju ingen trafik på den gatan. Det var inte mycket trafik på Sveavägen heller. Susanne Larsson och Svenne, som han heter, Sven Rolfart, kliver in i bilen. Och då har jag sett en kille som står, observerat en kille som bredvid skyltfönstret vid den här butiken. När observerade du honom? Ja, ungefär i samma veva som du kliver in i bilen.
Ja.
Och sen säger du på sidan 370 att då beskriver du det här händelseförloppet, att han går fram från sin plats. Och då frågar förhörsledaren längst ner på sidan: har dina kamrater, Susanne och killen, kommit in i bilen då? De har precis stigit in i bilen. Så där låter det också som att det var i...
Ja, men då var det inte. Jag kan inte mer än säga som så att det är ju jag som har svarat på frågorna. Mm. Och riktigt den minnesbilden har jag inte idag som du läser upp.
Nej.
Men jag uppfattar det som att det har gått betydligt längre tid som jag har observerat mannen.
Du uppfattar det som idag,
ja? Ja, jag sa ju det.
Mm. Den första gången vi som sysslar med utredningen fick höra talas om att det skulle kunna vara längre tid än de här ett par sekunder, det var när vi läste en bok som är skriven av Thomas Kanger, heter Mordet på Olof Palme. Där han redogör för dina vittnesiaktagelser. Det är en bok som kommer inte ihåg riktigt när den kom ut, men det står första upplagan oktober 87. Har du pratat med Thomas Kanger någonting om dina iakttagelser?
Vi satt ju och diskuterade här, den här händelsen, och har diskuterat det fram och tillbaka. Och det var väl... Vi diskuterade det väldigt mycket. Va? Jag kan inte säga i tid hur länge totalt vi har pratat om det. Men...
Handlar det om halvtimmar eller handlar det om timmar?
Nej,
eller?
Det handlar om kanske 5-6 timmar. Va? Vi träffades vid 3 tillfällen, tror jag. Kanske 4. Jag minns inte.
Mm.
Och vi diskuterade det här och han frågade och han ställde Ja, han ställde frågor och jag försökte besvara. Vi var nere på platsen. Och vi tittade och jag försökte dra mig till minnes så mycket jag kunde. Va? Mm. Och vid det här läget så hade jag ingen kontakt med polisen och det gjorde så.
Mm. Och efter de samtalen så blev det att du kunde ha sett den här gärningsmannen?
Nej.
Det är första gången vi såg den uppgiften.
Ja, men ja, är det det? För att trots allt så gjordes det en rekonstruktion. Va?
Mm.
Och det var väl första gången som jag började fundera kanske lite mer i tid. Jag vet inte, jag är inte helt säker på den uppgiften, men det här är någonting som har vuxit fram under tiden. Det kan inte ha skett riktigt. Jag kan inte ha uppfattat mannen så pass snabbt precis innan. För min känsla, när han börjar gå upp mot makarna Palme, så hade jag den känslan av att någonting sker, va? Någonting är i görningen. Jag kan inte förklara, det är möjligt att det är som du säger en efterkonstruktion av mig, men det kan jag inte svara på.
För du säger nu att det kan inte vara så, för att det du försöker själv då säga att dina uppgifter skulle kunna vara felaktiga från början. Det behöver de inte vara.
Vad det gäller tiden, och det sa jag väl också i förhöret så med polisen då i början, att jag kan inte uppskatta. Jag satt inte och tittade på en klocka och tajmade av allting.
Och även den uppskattning du gjorde var ett par, tre sekunder?
Ja, helt klart. Mm. Och jag ska låta det vara osagt.
Mm.
Det är möjligt att mina uppgifter är fel idag eller att de var fel där. Jag kan inte svara på det.
Nej. Du har sagt att du såg bara tre personer i det här händelseförloppet. Såg de efter det att gärningsmannen hade lunkat tunnelgatan upp? Var det någon som förföljde dem? Följde efter dem?
Nej, jag såg aldrig någon som sprang efter dem.
Nej. Vad såg du av gärningsmannen? Kan du beskriva honom?
Jag såg en man som var någonstans mellan 185 centimeter lång, kraftig, som jag uppfattade inte tjock men vältränad, inte någon muskelbyggad typ, utan jag uppfattade honom som vältränad, kraftig, relativt lång. Jag såg att han hade en halvlång rock, jacka, snarare parkasliknande typ av rock eller jacka eller vad man nu kallar det, som slutade någonstans på låret ovanför knäna. Han hade en mössa på sig, en stickad mössa som jag uppfattade. Som var neddragen över huvudet, över gässan så att säga, och neddragen i pannan, och den var också, som jag uppfattade, brett uppvikt. Och färger kan jag inte svara på. Jag kan säga så mycket att det var mörkt. Mm. Jag kan inte ge en bestämd uppgift på det. Jag hade motljus från Dekorimas skyltfönster. Och det, vad kan det vara? 40, 45, kanske 50 meter från platsen, jag vet inte.
Ja, jag tror att 35 någonstans.
Ja, ja. Mm. Det är svårt att uppskatta.
Ja, det. Den här mössan då, beskrev den i tingsrätten som...
Ja, det var en typ som Jack Nicholson hade i filmen Gökboet.
Skådespelaren Jack Nicholson hade en sån med sig i,
ja,
filmen
Gökboet. Precis.
Mm. Har du läst mycket om iakttagelser runt det här mordet i tidningarna?
I början, ska vi säga, första året, första... Ja, låt oss säga tills Thomas Kanger tog kontakt med mig, så försökte jag undvika det så mycket som möjligt. Mm. Men jag menar, det jag försökte låta bli att läsa var ju vissa journalister som tog kontakt med mig och frågade istället. Va? Mm. Och jag menar, det är en omöjlighet att inte komma i kontakt med det. Via radio, tv, ja, tidningar. Ja. Det, så att, det är klart att jag måste ju vara påverkad.
Du måste vara påverkad utav
det som... Ja, helt klart. Det är en omöjlighet att inte bli det. Mm.
Fanns några personer i närheten av din bil?
Inte några fler. Jag såg inga fler än min fästmö vid bankomaten. Mm.
Om det skulle ha stått en person på trottoaren framför din bil?
Ja, det gjorde det inte.
Det gjorde det inte?
Det är jag helt säker på.
Och inte heller då någon person du åker tåg?
Nej, nej. Ja.
Ja, vad gjorde du sen när du hade iakttagit det här? Du hade sett gärningsmannen lunka upp Tunnelgatan. Vad gjorde du sen?
Ja, jag satt i bilen och folk strömmade till. Jag tror att det var en taxi som gjorde en U-sväng och över på andra sidan till motplatsen. Och min fästmö kom in i bilen och det var ganska... spänd stämning i bilen och det var obehagligt. Folk strömmade till. Och det kom en ambulans väldigt snabbt och det kom en polisbil väldigt snabbt till platsen. Jag tror, om jag inte minns fel, att ambulansen kom först, före polisbilen. Och folk strömmar till platsen. Det var ganska runt där, så att vi bestämmer oss för, vi visste ju inte vem som var skjuten, vad som hade skett. Min tanke var väl att det var någon form av uppgörelse, eftersom ja, han stod där och väntade på någon och gick fram och avrättade honom helt enkelt. Det var frågan om någon form av uppgörelse mellan någon eller några. Och vi bestämde oss för att ta oss hem och ringa polisen istället för att springa bort till människorna som på polisen, för de hade ju fullt sjå där borta. Och vi åkte hem och jag var fruktansvärt uppskakad. Och klockan 2 på natten så ringde telefonen och jag fick reda på att det var Olof Palme som var skjuten. Och jag låste väl dörren ett par gånger extra. Och på lördag morgonen så tog jag telefon och ringde till polisen och gav mig till känna. Min tanke var den att varför det trots allt dröjde en stund innan jag kontaktade polisen, det var att det jag såg just där måste minst 10, 15, 20 personer ha sett trots allt. Mm. För att jag menar, Sveavägen klockan 11, vad var det, en fredagkväll? Mm. Det borde ha funnits folk uppe, det ligger restauranger runt om och så vidare och så vidare och så vidare.
Ja, du kontaktade polisen i fallet på?
Ja, självfallet.
Ungefär hur lång tid tog det innan polisen kom till platsen?
Ja, det gick väldigt fort. Men det är också svårt att uppskatta. Jag var väldigt uppskakad. Jag var chockad. Men kan det ha tagit ett par, tre minuter?
Ett par, tre minuter.
Det var likadant på ambulansen. Den, och om jag inte har fel minnesbild så var ambulansen där först.
Ja, bra, tack.
Har du kört en Liljeros?
Ja. Du kommer med bilen och släpper av passagerarna precis där vid bankomaten.
Ja, jag stannar vid trottoarkanten och släpper av.
Svänger runt på en gång.
Jag kör ner några meter och gör en U-sväng. Jag kommer inte ihåg om jag gjorde U-svängen ner i korsningen till den här parallellgatan till Sveavägen eller om. Jag kör ner några meter och gör en U-sväng. Mm.
Ställer bilen där. Du är ensam i bilen då?
Just då är jag ensam i bilen. Då. Mm.
Och den här personen som du ser då vid dekorimanfasningen, du har berättat om mördaren då. Såg du honom på en gång?
Ja, den minnesbilden jag har idag är att jag såg honom mer eller mindre med en gång. Jag kan inte svära vid att jag gjorde det. Om det är en efterkonstruktion av mig eller inte. Det, jag säger som jag sa i tingsrätten. Jag kan inte svära på tider, tidsangivelse, avstånd.
Det är en fästmö, dåvarande fästmö. Hon har tydligen tagit ut pengar 23:18 i bankomaten.
Så stod det på kvittot, ja.
Ja, just det. Och det var alla tre skulle ta ut pengar.
Ja, alla tre tog ut pengar.
Alla tre?
Ja, det har jag för mig. Mm. Det kan jag inte svära vid. De klev ut alla tre. Mm. För att ta ut pengar. Om alla tre tog ut pengar. Det
måste jag ha tagit naturligtvis en viss stund i varje fall. Och för dessa tre personer att ta ut pengar.
Ja, det gjorde du. Mm.
Och när det gäller tiden här, hur länge du kan ha sett mördaren där vid avfasningen med Dekorima, så talar vi tingsrätten flera gånger om 2, 3, 4 minuter.
Ja.
Det var din uppfattning.
Det är min uppfattning idag. Jag har ju helt uppenbart sagt någonting annat i polisförhören som gjordes då tidigare.
Men även i tingsrätten hade du den uppfattningen att det rörde sig om ett antal minuter.
Ja, jag bygger den uppfattningen på att min minnesbild idag är den att jag uppfattade mannen. Jag uppfattar mannen i mitt minne idag. Som att han måste ha stått där i och med att jag stannade bilen. Jag hade uppsikt runt om bilen på grund av att jag stod dum till. Jag ville inte stå i vägen. Jag upptäckte att signalerna på Sveavägen och Tunnelgatan slog om hela tiden. Jag måste ha stått på en avkännare i marken om det finns någon där eller på något sätt. För att lyserna reagerade. Det blev rött på Sveavägen hela tiden och grönt för bilarna på Tunnelgatan. Va? Mm. Med andra ord så stod jag fruktansvärt dum till. Och jag ville därifrån. Jag ville heller inte ha någon form av påminnelse från polisens sida i frågan om pengar. Att jag stod på ett ställe där jag inte fick stå. Därför hade jag också uppsikt och försökte hela tiden ha uppsikt runt omkring.
Men den här mannen vid Dekorima som sedan sköt, fattar jag rätt att i stort sett så såg du honom hela tiden under det att du stod parkerad där med bilen?
Jag satt inte och stirrade på honom. Men min minnesbild är att jag hade honom i blicken så att säga hela tiden, även om jag tittade runt om. Mm.
Ja. Det här skotten, de skulle ha fällts 23 och 21. Är det den vevan som dina passagerare kommer tillbaka?
Alla kom inte tillbaka, utan det var två stycken som klev in i bilen. Och ungefär samtidigt när de har satt sig till rätta lämnar mannen skyltfönstret och går upp bakom. Och jag gör dem uppmärksamma på mannen.
Mm. Du sa att du fick det intrycket att mannen stod och väntade.
Det är det intrycket jag har idag, ja. Mm. Det är väl det intrycket jag hade vid polisförhöret också. Ja.
Och din minnesbild idag är att han har stått och väntat där länge tydligen.
Ja, länge, det är ju en fråga med en viss modifikation. Va? Mm.
Jag skulle säga att det måste ju ha tagit en rätt avsevärd tid här. Det från det att passagerarna kliver ur bilen fram till dess att de kommer tillbaka. Va?
Det bör ju ha tagit en 3-4 minuter som jag stod där. Kanske 5-6 ja. Minuter. Det är som jag ser det idag. Va? Och det uppenbarligen borde det ju ha tagit den tiden. Mm.
Och du såg den här mannen då tydligen tämligen omgående efter du hade gjort U-svängen och parkerat bilen ordentligt.
Det är min minnesbild idag.
Det är din minnesbild idag. Förstår jag det rätt då att din uppfattning idag det är att du har sett den här mannen under en avsevärd tidsrum, du sa 3-5 minuter, 3-5 minuter till den början här idag?
Ja, någonting sådant.
Någonting sådant.
Min minnesbild.
Mm. Ja, du har lämnat ytterligare uppgifter här under förundersökningen i november 1987, det sidan 303. Där står det angivet sista stycket. Sedan iakttog han mördaren under cirka 3-4 minuter. Du har synbarligen sagt på det sättet till polisen här i november 1987.
Vad är det?
Det är sidan 383.
383.
Sista stycket. Först får du beskriva man där och sedan säger du sista stycket. Sedan iakttog han mördaren under cirka 3-4 minuter och så vidare.
Det är ungefär den minnesbilden jag har idag. Mm. Det bleknar ju, för varje dag som går så bleknar ju minnesbilden. Mm.
Det här var för den 12 november 87. Ja.
12 november 87, ja. Mm. Beträffande dina möjligheter att se vid det här tillfället, hur tyckte du att du såg personerna som stod där i hörnan vid tunnelbanan? Kunde du se dem tydligt eller otydligt? Eller
jag kunde ju inte se några detaljer. Jag kunde inte se vad folk hade för färg på kläderna. Jag kunde inte se några ansikten. Jag såg ju klart och tydligt att det var människor. Jag kunde inte se några ansiktsuttryck. Jag kunde inte direkt urskilja näsa om jag hade ansiktet vänt mot mig. Jag kunde inte urskilja ögon eller mun. Men det var ett huvud där. Va? Jag kunde urskilja på ett ungefär vad de hade för klädsel. Va? Mm. Och jag kan inte säga att det var bra sikt, utan det var snarare väldigt dålig sikt. Va? Till på köpet så hade jag då den här skyltbelysningen i Dekovimas fönster. Men det, jag menar, händelseförloppet i stort kan jag ju beskriva.
Ja, du sa likadant i tingsrätten att du fick motljus ifrån Dekovimas skyltfönster.
Ja,
där det gäller att se ansikten.
Nej, jag kunde inte se några ansikten, inte från det avståndet som jag satt.
Nej.
I bilen, det var en omöjlighet.
Klädseln på den här mannen som sköt, du sa väl någonting om parkas liknande.
Ja.
Plagg på överkroppen.
Ja, det var en parkas liknande jacka eller rock, vilket du vill kalla det. Det fanns ingen kapuchon.
Ja, jag undrar om man ska bedöma det som en rock.
Ja, vad kallar du en parkas?
Ja, det
är en definitionsfråga, va?